Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Idag lyssnar vi till Ingela Melinder och hennes semesterprat. Välkommen Ingela.
Jag heter Ingela Melinder och jag är dagens semesterpratare. Jag lever ett mångfacetterat liv med engagemang inom många olika områden. Jag är fårägare, jag är egenföretagare och produktförmedlare entreprenör inom kaffe och hälsa. Jag är teamledare, utbildare och coach inom samma område. Jag är bokförare och redovisare och administratör eftersom jag är egenföretagare. Och jag brukar också säga att jag är glesbygdspolitiker för jag är väldigt bygdeengagerad och engagerad i landsbygdsfrågor. Och så är jag också mamma och mormor. Jag kommer i huvudsak att prata om en av mina passioner i livet, nämligen hundar. Du som lyssnar kommer förhoppningsvis att få en helt ny syn på hundfostran när du lyssnar färdigt på det här programmet. För jag är nämligen också hundfrisör, hunduppfödare, hundägare och hundexpert bland annat på internet där jag också har producerat lite digitala hundkurser. Jag har också skrivit en bok som finns på internet. För att det ska bli lättare att hänga med så ger jag rubrik och i vissa fall nummer till de olika avsnitten i mitt hundsommarprat. Jag kommer börja med att spela en låt. Dylan Miller sjunger Garth Brooks låt Standing Outside the Fire. Det är en låt om att det inte duger att bara hålla sig utanför elden. Det duger inte att aldrig riskera något. Lite åt det hållet blev det för mig och det här med hundpsykologi och hundträning. Jag kastade mig helt enkelt in i elden och tänkte utanför ramarna.
We call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools who have to dance within the flame, who chance the sorrow and the shame that always comes with getting burned. But you've got to be tough when consumed by desire, 'cause it's not enough just to stand outside the fire. Call them strong, those who can face this world alone, who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them who are unable to resist the slightest chance love might exist, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a wire, convinced it's not living if you stand outside the fire. Standing outside the fire, standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. There's this love that is burning deep in my soul, constantly yearning to get out of control, wanting to fly higher and higher. I can't abide standing outside. outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived. If you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived. If you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived. If you're standing outside the fire.
Det är något som inte stämmer. Jag håller på med hundar i över 40 år. Men det tog mig 13 år av aktivt funderande att försöka klura ut vad det är som inte stämmer. Varför så många säger så olika saker inom hunderiet. Och jag kommer i stora drag att berätta vad jag kommer fram till i det här semesterpratet. När jag var 6 år gammal började jag läsa hundböcker. Jag tror jag plöjde igenom alla hundböcker som fanns på biblioteket i Arvidsjaur där jag bodde som barn. År 1978, det året jag fyllde 9 år, skaffade min familj vår första hund, en strävhårig foxterrier. 3 år senare skaffade vi ännu en strävhårsfox, men när jag tidigt flyttade hemifrån föll valet på schnauzer, peppar och salt, det som tidigare hette mellanschnauzer. Adonis hette vår första schnauzer och han var en riktig gentleman på många sätt. Han kom till oss 1986 när han var 7 månader gammal. När han var 2 år skaffade vi ytterligare en hane, Daphnis, som var Adonis raka motsats. Vid den här tidpunkten i livet var jag och min dåvarande sambo och nuvarande man väldigt engagerade i Brukshundklubben och läste väldigt många hundböcker. Vi försökte göra så rätt man bara kunde och tyckte bäst om de lite mjukare metoderna. Tyvärr blev det vi trodde var rätt hundfostran med Daphnis helt enkelt totalt fel. Vi upplevde Daphnis som en väldigt jobbig hund och ju jobbigare han blev desto fler råd om tyvärr ganska hårdhänta metoder fick vi. Behöver jag säga att han inte blev bättre av alla metoder. Låten Rejoice med en annan favoritgrupp, U2, innehåller frasen I can't change the world, but I can change the world in me. När jag förändrade mitt sätt att se på hundar förändrades mina hundar till det bättre.
Oh,
1996 gick jag en hundkurs som faktiskt vände upp och ner på allt jag dittills lärt mig. Det var då jag började fundera över vad som egentligen sades i hundvärlden. Och jag började tänka kritiskt och kände att det fanns någonting mellan raderna. Det tog mig 13 år att komma på vad det var som inte stämde med allt som skrivs i hundböcker och som presenteras av hundtränare. Så först 2009 började jag kunna strukturera mina tankar och få ihop hur det egentligen förhåller sig. När jag på det här sättet började fundera över och analysera hundars beteende så insåg jag att våran Daphnis alla nackdelar helt enkelt berodde på total felhantering från våran sida. Att hans hanhunds aggressivitet, tjurighet och vägran att finna sig i det vi ville hade sin grund i den hundologiska hantering vi lärt oss genom kurser och böcker och som vi därigenom utsatt honom för. Han var den första av mina hittills över 20 hundar som lärde mig att en hel del av det som står i hundböcker fungerar dåligt eller inte alls, oavsett ideologisk inriktning. Jag anser faktiskt att alla kan ha hund. Det är kunskapen som saknas, men den finns om man bara lyssnar inåt och om man ser världen med hundens ögon. Det handlar om logik, hundlogik. Och när man upptäcker hur logiskt hundar tänker inser man också hur enkelt det egentligen är att ha hund. För hundar är nämligen väldigt enkla att uppfostra. Men vi människor krånglar till det. Med ett fritt sinne kastar vi oss in i vad jag till slut kom fram till. Nu kommer Free Your Mind med Ann Våg.
Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it. Here you go.
Free your mind.
Now.
Det finns ingen rangordning och inget ledarskap. Det handlar om resurstänkande. Man måste inte lära sig att vara ledare över sin hund. Men vad nu då, frågar du kanske. Alla pratar ju om flockledarskap och rangordning och sånt. Nej, man måste inte alls vara ledare över hunden. För hunden ser dig som en tillgång, alltså som en resurs. Jag brukar kalla det för resurstanken. Hunden ser dig inte som en alfavarg, flockledare, förälder eller artfrände. Den ser dig som en människa, som i människovärlden är den varelse som har bäst koll på saker och ting. Du som människa är helt enkelt en resurs, en tillgång för din hund. Och hundar är fullblodsegoister. Det är alla djur faktiskt. Och ju mer resurs man blir, desto mer knyter man hunden an till sig. Här finns också förklaringen till en massa sådana här ledarskapsövningar som hundfolk har hittat på genom tiderna. Sådana här ledarskapsövningar, det är ingenting annat än resursstärkande övningar. Alltså övningar som stärker ens hundägarvärde som resurs och tillgång i hundens ögon. All lydnad vi håller på med, alla cirkuskonster, alltså för hunden är det här cirkuskonster som man tränar. Det ökar också värdet som resurs i hundens ögon, och särskilt om man tränar med positiv inlärning. Här passar två uttryck in. De visar väldigt tydligt vad det handlar om för hunden. Och det är det vi måste lägga oss. Vi måste se världen med hundens ögon. Någon att hänga i julgranen. Alltså någon som kan erbjuda ett mervärde till ens liv. Många hundar och många hundtyper har ganska höga krav på att man som människa måste bevisa att man är någonting att ha. Någon att hålla i när åskan går. Många hundar är lite ängsliga av sig. Att kunna luta sig mot någon och känna lite mer trygghet gör faktiskt också att en människa kan få ett ganska högt värde i en hunds ögon. Så kom ihåg de här uttrycken. Se till att vara någon att hänga i julgranen och någon att hålla i när åskan går för din hund. Och sen ska man också föregå med gott exempel. Alltid föregå med gott exempel. Jag kallar det förebildstanken. Vill du att hunden ska uppträda lugnt, så måste du själv vara lugn. Har du en hund som stressar upp sig och kanske är osäker, så måste ditt beteende vara motsatsen. Du måste visa att människovärlden inte är farlig. Du måste visa din hund vilka känslotillstånd och vilka beteenden som du vill att hunden ska ha i den här människovärlden. Du får helt enkelt inte hålla med hunden. Håll inte med om att det finns något att säga. Håll inte med om att det finns något att bli rädd för. Håll inte med om att det finns något att bli arg över. Håll inte med hunden. Och det duger faktiskt inte att som hundägare falla igenom på den här punkten. Har du skaffat hund, har du tagit på dig ansvaret att vara en förebild. Så enkelt är det. Så du får så lov att hålla dig lugn och ostressad oavsett vad hunden gör. Du får också lov att låta bli att tycka synd om hunden. Delvis eftersom det är långt ifrån att vara en förebild för hunden. Men också för att du då ger din hund ett dramatiskt liv helt i onödan. Låten UFO med Vigiland får illustrera hur jag ser på hundar i människovärlden, nämligen som rymdvarelser. 2. Hundar är som rymdvarelser. Ett synsätt som har hjälpt mig väldigt mycket är att se hundar som rymdvarelser. För det är ungefär så främmande som hunden känner sig i människovärlden. Hundar är djur. Hundar har mer gemensamt med får och kor än med människor. Och än med dig. Hundar kan inte läsa tankar. De kan inte förstå vad vi människor menar. Hundarna är djur på livslångt besök i människovärlden. Om man bara ska göra en enda sak för sin hund. Om man bara är beredd att förändra en enda tanke för sin hunds skull. Så ska man få in tanken att hunden är en besökare i ens verklighet. Alltså hunden är en besökare i människovärlden. För din verklighet är inte hundens verklighet. Hundens verklighet baseras på ett djurs syn på omvärlden. Eftersom hundar är djur. Och en rymdvarelse, en besökare, den vet ingenting. Men den kan lära sig vad som gäller ifall någon visar den. Den har bara lärt sig att den ska bete sig på ett visst sätt och låta bli att göra vissa saker. Den kommer aldrig någonsin att fatta att den gör fel. Det här innebär också att det är ganska självklart att hunden behöver en guide i människovärlden. För om man är typ som en rymdvarelse, en främling i en värld som inte är ens egen, så måste man ju ha någon som guidar hur man ska bete sig och vad det är som gäller. Och det är det som är hundägarens uppgift. Du som hundägare är din hunds guide i människovärlden. Det är din uppgift att göra din lilla rymdvarelse trygg och positivt inställd till det som händer runt omkring den. Du ska också gå in för att lära din hund det du vill att den ska kunna. Och varje gång du nu hör någon säga hunden visste att den gjorde fel, så borde du tänka på det här och förstå att det visste hunden inte alls det. Det stämmer inte att hundar vet att den gör fel. För att du ska hålla öronen öppna för nästa avsnitt, som är själva fundamentet i min hundfilosofi, så kommer nu Du Hast med ytterligare en av mina favoritgrupper, Rammstein. För att jag blir fylld av energi av den låten.
Du hast mich. Du hast. Du Du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
Jag heter Ingela Melinder och jag semesterpratar idag i Radio Nora Skogs. 3. Allt handlar om vad hunden lär sig. Som hundägare får man lära sig att man ska belöna när hunden gör rätt och bestraffa eller korrigera när hunden gör fel. Det här är helt ologiskt i hundens ögon. För hundar lär sig nämligen inte på det här sättet, utan de lär sig utan undantag av det som lönar sig mest. Om ett beteende lönar sig mer än ett annat så kommer hunden att lära sig göra det beteende som hunden tjänar mest på. Problemet för dig är att du troligtvis inte förstår när hunden upplever att den tjänar på ett beteende. Alltså när hunden upplever att den får respons och belöningar. Ett exempel på det är faktiskt att säga åt hunden när den skäller. För då får den faktiskt väldigt mycket uppmärksamhet. För att du ska få en bättre hund och ett bättre liv tillsammans med din hund måste du bli medveten om vad du egentligen ger respons till. Alltså vad du egentligen förstärker hos din hund. Du måste börja tänka på vad du gör när du är med din hund. Så fort hunden är vaken och i närheten av någon som kan tänkas reagera så sker inlärning hos hunden. Vare sig man vill det eller inte. Inlärningskapaciteten är det som till stora delar gör hunden till hund. Och den sker 24/7. Och definitivt så fort du som hundägare är i närheten av din hund. Så du måste börja bli medveten om vad du gör när hunden gör. Och faktiskt också medveten om vad omgivningen gör när hunden gör. Det handlar helt enkelt om att lära sig att tänka, vad lär sig hunden nu? Vad lär sig hunden nu? Vad lär sig hunden nu? Sett ur hundens synvinkel. I varje enskild sekund som du är i närheten av din hund. Egentligen är det här allt du behöver kunna. När man lär hundar saker brukar det ske aktivt, alltså att man går in för att lära in ett moment och man är väldigt medveten om att vara uppmärksam på att belöna rätt beteenden. När man försöker korrigera eller bestraffa, som det egentligen är, bort beteenden som man inte vill ha, gör man också det på ett aktivt sätt, alltså att man själv är medveten om att man försöker lära bort någonting. Problemet för hunden är bara att den inte tänker så. Och problemet för dig är att du också lär din hund en massa saker passivt. Alltså du håller på med inlärning så fort du är i närheten av din hund. Vare sig du vill eller inte. Hunden lär sig nämligen som sagt uteslutande av det den tjänar mest på att göra. Och du bidrar väldigt ofta till att hunden upplever sig tjäna mer på att göra sånt som du inte vill att den ska göra. Exempel. Hunden hoppar på dig. Du säger nej till hunden och blir lite irriterad. När hunden slutar hoppa på dig säger du ingenting. Du har nu lärt hunden att den tjänar mest på att hoppa på dig. Då får den uppmärksamhet och du pratar med den. Hunden lär sig också att inte hoppa är helt olönsamt. Alltså är det helt meningslöst att stå med alla tassar på marken. Det är till och med så att många valpar lär sig att just att hoppa på människor är enda sättet man får uppmärksamhet på. Våran Hansa, som var född 99, lärde sig snabbt att som valp att enda gången människor såg och brydde sig om henne var när hon först hoppade upp på människans ben. Trots att jag alltid bad folk att klappa henne när hon hade tassarna på marken var det många människor som gav henne uppmärksamhet, alltså respons, först när hon hoppat på dem. Behöver jag säga att hon fortsatte hoppa på folk resten av sitt liv? Ett annat exempel på hur tokigt vi människor tänker, det är det här. Ett sätt att lära in sitt på kommando är att ge beröm när hunden sätter sig spontant. Hunden sätter sig och du säger sitt. Ett sätt att lära in ligg på kommando är att säga ligg när hunden lägger sig spontant. Hunden lägger sig och du säger ligg. Och att lära in fot, så när hunden går fot så säger man fot och så lär sig hunden att det betyder fot. Och det här har vi inga problem med. Men det blir väldigt intressant när hundar skäller och vi säger tyst. Och när hunden är uppspelt och vi säger lugn. Väldigt ologiskt för hunden. Och sen kommer det också in någonting som man kallar för självbelönande beteenden. Det ställer till det för oss människor. För självbelönande beteenden måste alltid avbrytas för att inte hunden ska lära sig att det lönar sig att fortsätta. Exempel på sådana här beteenden är när en hund juckar på människor eller prylar, eller när en hund jagar olika djur eller föremål. Om man då till exempel inte avbryter hundens juckanden så lär sig hunden att fortsätta göra just det. För det blir ju en belöning i sig. Man brukar också prata om att det finns olika inriktningar inom hundvärlden, olika så kallade skolor. När jag tittat på debatter på TV och när jag läst diskussioner i ämnet hund på internet så brukar faktiskt diskussionen handla om helt olika inlärningssituationer utan att debattanterna inser det. Det är nämligen så att vissa så kallade läger inom hund fokuserar på när man aktivt lär hunden saker, medan det andra lägret brukar fokusera på hundars självbelönande beteenden. Det innebär att när den ena hundtränaren pratar om att man måste lära in nya beteenden, nya moment på ett positivt sätt, så pratar den andra hundtränaren om att man måste avbryta hundars självbelönande beteenden. På så sätt pratar man inte ens om samma saker och sen undrar man varför man inte kan komma överens. Det här är också orsak till att en del hundexperter säger att man måste skilja på inlärning och uppfostran. Det måste man inte alls, men man måste inse att för hunden är det ingen skillnad på att ligga på kommando, gå fot på kommando eller att räcka vacker tass på kommando. För hunden är det cirkuskonster att göra saker på kommando. Det är inget fel alls med det. Men det är det som en del hundexperter menar med inlärning, medan de menar att uppfostran handlar om att hindra och hejda beteenden man inte vill ha. Och när det pratas i hundsammanhang om att hunden inte får vinna, så handlar det egentligen om att tänka på vad hunden lär sig. Om hunden så att säga får sin vilja igenom så har den lärt sig någonting, inte vunnit något. För det är faktiskt ingen tävling. Man säger också att hunden inte ska få bestämma, att det är viktigt vem som bestämmer när man har hund. Det synsättet handlar i grund och botten också om vad hunden lär sig. Om jag som hundägare bestämmer så lär jag hunden något annat än om jag inte bestämmer. Kloklippning är ett bra exempel. Jag bestämmer inte över mina hundar för att få dem att finna sig i kloklippning. Jag lär mina hundar att det inte finns några alternativ. Tycker du att det verkar krångligt? Det är det inte. Du behöver bara lära dig att tänka. Vad lär sig hunden nu? Vad lär sig hunden nu? Vad lär sig hunden nu? Och sen se till att hunden tjänar mest på att göra det du vill att den ska göra. Varje gång. Det är faktiskt jätteenkelt om du frågar mig. Animals med Martin Garrix får ge bakgrund till ytterligare ett synsätt som har hjälpt mig mycket i att förstå hundar. 4. Hundar kan inte göra fel. Hundar kan inte göra rätt. Eftersom hundar är djur. Hur mycket man än tror att hundar gör fel, så gör de inte det. Hundar kan nämligen inte göra fel. Och de kan inte heller göra rätt. Hundar kan bara göra, varken fel eller rätt. För hundar är djur och djur har inte moral. Inga djur har moral. Djur bara gör, varken rätt eller fel. Anledningen till att vi är så fixerade vid rätt eller fel är faktiskt för att vi har lärt oss att döma. Vi lär oss tidigt att vissa beteenden är rätt och vissa beteenden är fel. Sen när vi skaffar hund överför vi den så kallade kunskapen till hundarna och glömmer bort, alternativt vägrar inse, att vi har med djur att göra. Disneyfiering, som det här kallas, det är kraftigt utbredd i det mänskliga samhället. Och att tillskriva hundar moral och ett rätt och feltänkande är kanske den yttersta disneyfieringen, alltså förmänskligandet av hunden. Oerhört många professionella hundtränare verkar ha köpt konceptet med att hundar gör fel. Sorgligt nog även de som tränar hund i tv-rutan. För egentligen kan man inte tänka så utan att i samma stund förmänskliga hunden. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit och tittat på eller läst texter av professionella hundtränare som vänder sig emot förmänskligande av hundar för att i nästa stund prata om att hunden gör fel. Jag bara suckar djupt. Man kan helt enkelt inte tala om för hunden att den gör fel. För den gör ju inte fel. Den bara gör. Men när man inser det här fullt ut så blir man faktiskt befriad. För hunden gör ju inte fel. Den bara gör. Och då är det hundägarens uppgift att visa sin rymdvarelse. Hur man vill att den ska uppföra sig i människovärlden. Det är inte din uppgift som hundägare att berätta för din hund när den gör så kallat fel. Eftersom det är helt ologiskt för hunden. Ditt förhållningssätt gentemot din hund blir faktiskt bättre om du slutar tro att den gör fel och istället börjar försöka förstå att den bara gör. Och när hunden gör något du inte gillar måste du tänka ut hur du ska få hunden att förstå vad du vill att den ska göra istället. Med det här synsättet så fokuserar man mycket mer på när hunden gör så att säga rätt, när man förstår att hunden inte gör fel. Always look on the bright side of life med Monty Python är för mig en låt med en text som beskriver min livsinställning. Att alltid titta på de ljusa sidorna av livet. Och det är faktiskt också så jag önskar att hundägare kunde titta på sitt hundägande och sin hund. Att fokusera på de ljusa sidorna i sitt hundägande. Fokusera på de ljusa sidorna och det som går bra hos hunden.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right.
nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think plays for this rubbish? Bernie, I said, they'll never make that money back.
Fem. Avdramatisera mera. Det taskigaste du kan göra mot din hund är att dramatisera tillvaron, att göra situationer märkvärdiga. Hundar behöver få veta att alla situationer och händelser i människovärlden är normala och naturliga. Annars kommer de själva att hantera livet genom att överdramatisera det som händer. Man kan dramatisera livet för sin hund på många sätt. Ett är att bli upprörd, ilsken, ledsen och andra typer av stora känslor i närheten av hunden. Att helt enkelt inte vara den förebild hunden behöver i denna konstiga människovärld. Ett annat sätt att dramatisera är bestraffningar. Väldigt många hundar upplever stor dramatik när det hela tiden rycks i kopplet, nejas, fyas, korrigeras, dirigeras och så vidare. Det man fokuserar på växer som bekant, och det är inte underligt att många hundar beter sig så illa när det mesta av deras liv är fyllt med dramatik och respons från människor just när de beter sig illa. Om du till det här lägger att det händer saker när hunden beter sig illa och inget händer när den beter sig bra, så börjar man kanske få grepp om hur ologiskt vi hanterar hundar. Utöver det här så verkar många hundar tycka att negativ dramatik är bättre än likgiltighet. Så när människor gör saker dramatiska får det för många hundar en stor inlärningseffekt. Man kan också dramatisera genom att tycka synd om hunden och till exempel låta den slippa undan när den uppvisar ovilja. I mitt jobb som hundfrisör ser jag ofta exempel på hundar som sluppit hanteringsträning för att ägaren tyckte synd om hunden och tyckte att det var för jobbigt att träna. De hundarna är inte lätta att hantera. Väldigt många hundar är mer rädda än de skulle behöva vara just på grund av att ägaren har dramatiserat rädslan och uppmärksammat den för mycket. Hundens rädsla har alltså förstärkts av ägarna. I mina ögon är dramatisering och att göra tillvaron märkvärdig för hundar det absolut taskigaste man kan göra mot våra fyrfota vänner. 6. Positiv inställning. Alla hundar som gör utfall mot andra hundar gör det för att de har fått en negativ inställning till att möta andra hundar. Ofta är det faktiskt bara relaterat till koppel eftersom många hundar uppför sig bra när de är lösa men inte i koppel. Om en hund uppför sig olika i olika situationer så är det ett tecken på att det helt och hållet är ett inlärt beteende. Jag ska ge ett exempel på hur det kan bli så här. Din ung hund möter en annan hund på avstånd. Eftersom den inte är så gammal än så tycker den att många saker i människovärlden är läskiga, vilket får den att morra och småskälla lite. Du tänker att du ska åtgärda det här och rycker till i kopplet och säger nej med sträng röst. Du har nu lärt din hund ett flertal saker. Att möta andra hundar är dramatiskt och märkvärdigt. Att möta andra hundar innebär ilska hos människan. Att möta andra hundar ger mest respons och uppmärksamhet åt precis de beteenden som man inte vill ska förstärkas. Och att möta andra hundar skapar på det här sättet en negativ inställning hos hunden. Hundar som vaktar överdrivet mycket, till exempel i hallen, gör det för att de upplever obehag, vilket i grunden beror på en negativ inställning till besökare. På samma sätt som det inte är snällt mot hundar att dramatisera deras liv, är det inte snällt att gå in i samma känslotillstånd som hunden. Det leder ofelbart till att förstärka hundens känslor. Och förmodligen vill du inte förstärka hundens negativa känslor och besvärliga beteenden. Gå alltså inte in i hundens negativa känslostillstånd. Lär istället hunden att ha en positiv inställning till livet och till omgivningen. Det är nämligen det som är lösningen. Att lära hunden att ha en positiv inställning till så mycket som möjligt. Och det absolut snabbaste och enklaste sättet att skapa en positiv inställning hos hundar är genom hundgodis. Innan jag avslutar mitt semesterprat om hundar så kommer jag att ge dig lite tips om hur du kan förbättra din hunds hälsa. Men Bobby McFerrin får avsluta min lilla hundskola med en uppmaning till dig i ditt i ditt hundägarskap. Oroa dig inte. Var glad.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Hundhälsa. Jag har funderat mycket på det här med hundars hälsa genom åren. I och för sig har jag väldigt friska hundar, men jag tycker det är intressant att lära mig mycket om olika saker. Och jag läser och studerar väldigt mycket om hälsovetenskap på humansidan. Och sen klurar jag på hur det här kan hänga ihop med hundars hälsa. Och hittills har jag upptäckt två viktiga saker på humansidan som jag tror påverkar våra hundar oerhört mycket. Och det handlar faktiskt mest om vad hundarna inte äter. Den första bristen som man kan se hos människor och också hos hundar är bristen på balans i fettsyrorna. Det kommer sig av för lite omega-3 och att omega-6 har fått för stort utrymme i kosten och därmed i kroppen. Men tyvärr är det inte bara att köpa en omega-3 på vilken affär som helst och ge hunden, utan det bör vara en fiskolja som är naturlig och stabil. De flesta fiskoljor har för dåliga antioxidanter, vilket gör att de gör mer skada än nytta. Dessutom saknar de flesta fiskoljor de viktiga polyfenolerna, de som finns i råfisk. Hur som helst, när man ger rätt sorts omega-3 till hundar så hjälper man till att släcka inflammationer. Och våra hundar kan drabbas av många typer av inflammationer. Öroninflammation, livmoderinflammation, förutskattär, analsexinflammation och så vidare. Allt det här beror på att hundarna har för mycket inflammatoriska ämnen i kroppen, i allmänhet beroende på för mycket av fettsyran omega-6. Man måste ha fettsyrorna i balans för att celler ska fungera optimalt. Det gäller hundar såväl som människor. Jag vet många hundar som har blivit mycket friskare på otroligt många områden när de har fått rätt sorts omega-3. Inte bara bättre päls som är det enda som vissa produkter i fackhandeln kan hjälpa till med. Nästa område som jag för närvarande tittar på är tarmhälsa. Det är ett forskningsområde på humansidan som är ganska nytt, så det finns inte så mycket kunskap än på hundsidan. Men rent logiskt känns det som att det borde ha samma stora betydelse att man ger sina tarmbakterier rätt sorts mat, vare sig man är människa eller hund. 70% av människans immunförsvar sitter ju faktiskt i tarmarna. Eftersom tarmbiotan, alltså tarmmiljön med alla miljoner bakterier, också påverkar DNA, så måste det här området ha mycket större betydelse för hundar än man har tänkt på hittills. Jag hoppas att forskningen om tarmhälsa på humansidan kan göra att man börjar forska på hundars tarmbiota också. Det tror jag är en stor nyckel till bättre hundhälsa i framtiden. Jag kommer avsluta med att spela en av min mans favoritlåtar, This is the way med E-Type. Och den låten står för att min man och jag lever ett liv som inte riktigt håller sig inom de traditionella ramarna. Men det är så vi vill leva.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Thank you.